224 cm i näthöjden i volleyboll för damer.
224 cm var Patrik Sjöbergs första svenska seniorrekord i höjdhopp. Han gjorde det som 17-åring och Sjöberg har sedan dess varit svensk rekordinnehavare.
2,24 var också höjda som Dick Fosbury hoppade i den klassiska OS-finalen i Mexiko 1968 då Fosbury vann på det då olympiska rekordet med den egen uppfunna flopptekniken, ni vet, med ryggen vänd mot ribban, stilen som sen skulle bli allena rådande i världseliten.
Vilken flopp! 224 landskamper gjorde målvakten Peter Gentzel för svenska handbollslandslaget. Gentzel som blev världsmästare och flera gånger Europamästare under eran av Bengan Boys.
224 matcher gjorde Peter Forsberg för sin moderklubb Modos A-lag. På dessa 224 matcher gjorde han 100 mål.
19 224 åskådare var på plats när Marcus Rosenberg för några veckor sedan spelade sin sista hemmamatch för Malmö FF. Avslutningen som en saga när Rosenberg avgjorde i sista minuten.
Annandag jul 2019 är publiceringsdagen för detta avsnitt 224 av Sporthuset.
Ja, nu har vi tagit bort jultingeltanglet därifrån sporthuset vignetten. För nu tar vi sats mot nyår istället, Lasse och Jens.
Ja, fast å andra sidan är ju just själva förberedelse av julhelgen maximal när vi spelar in.
Jens, var är du?
Jag befinner mig i Malmö och håller på och packar väskan för att åka upp norröver och fira jul uppe i Umeå, hade jag tänkt. Så jag håller tummarna för att det ska bli lite snö och kanske en Björklöven-match där också under tiden jag är där uppe.
Mm, men visst är det så att det ska vara lite skridskor och klubba och sånt inblandat lite senare i det här avsnittet, va? När det gäller kärleksbombningen.
Det kan tänkas att det blir både klubba och boll faktiskt i en härlig kombination.
Tack alla som hört av sig till Sporthuset under hela det här året, får vi ju säga. Det här introt var ju Åsa Johansson, Andy Törnqvist, Mats Jonsson, Patrik Hellstrand, Erik Dahlberg. Det är någon som du känner, va? Erik
Dahlberg. Jajamän. Fotbollsälskare, fotbollsfantast. Han har varit på mängder utav fotbollsarenor också. Har historier att berätta från var och en utav dem. Det är en hedersman.
Och ett utav inspelningen var ju alltså 19 224 åskådare Marcus Rosenberg. Jag var ju på den matchen och kommenterade, Jens, och skickade triumfatoriskt olika videor till dig när du var i Montreal. För jag tänkte, det här vill du säkert uppleva. Och sen dess har det hänt saker. Malmö FF har tagit sig vidare från Europa League, gjorde en ny häftig grej i Europaspelet, besegrade FC Köpenhamn och gick vidare. Jag ska möta Wolfsburg nu i slutspelet i Europa League, men utan Ove Rösler mot ett tyskt lag. Din gamla tränarkompis, han försvann här och det var en hel del frågetecken runt om hur det kunde bli så.
Mm, ja, men han var väl inte riktigt tillfreds med den satsning som han ville se, motsvarades inte riktigt av klubben, och då tror jag båda parter fann bäst att skiljas åt. Så det blev ett och ett halvt energiskt år för Ove Rösler, och han har väl ganska bra segerprocent och han har nog lämnat ett ganska så bra avtryck när han försvinner från Allsvenskan för den här stunden.
Reparerade ju en mycket svag säsongsinledning 2018 och säkrade en Europaplats. Det får man ju faktiskt säga var lyckat då mot den bakgrunden, även om en klubb som Malmö FF med de förutsättningarna som råder och hur konkurrensbilden ser ut i Sverige alltid ska vara slåss om ett allsvensk guld. Men så var det inte 2018. 2019 är ju ett misslyckande i allsvenskan. Jag menar, missar du sex straffsparkar missar Malmö FF, det är titeln som försvinner. Det har varit för lite kritik mot det. Jag tycker det är fullständigt...
Är det Oves fel då?
Klart det hade varit i ögonfall om man bytt in sig själv för att ta en straff. Jag kan hålla med om att det kanske man inte ska höja på ögonbrynen, men jag vet inte. Det är i alla fall en förklaring till att Malmö FF inte blev mästare. Och det är ett minus för MFF. Sen är det klart att det är skarpt gjort på det sättet laget kliver vidare i Europa League. Och det ska bli mycket spännande att följa nästa nivå här, 16-delsfinalen.
Jag tror faktiskt att det är ganska många både inom MFF och även utanför som har följt det hela, som ändå ser att det finns nog en rätt god möjlighet att kunna göra någonting mot Wolfsburg också. Och det tycker jag är lite häftigt att ett svenskt lag så att säga klarar av att lyfta nivån och ta sig närmare ännu längre avancemang än tidigare.
Helt enig med dig där, Jens. Sen vill jag säga en sak till. Och det är att Malmö FF, trots att det nu var AIK som vann Allsvenskan 2018 och Djurgårdens IF som vann Allsvenskan 2019, så har Malmö FF ökat avståndet till konkurrensen i, ska vi säga, den ekonomiska ligan. Och en mycket besvärligare utmaning för de andra att komma närmare.
Och jag vet att du har haft fortsatt kontakt med Ove Rösler efter att du slutade i Malmö FF. Har ni hört också efter det här, eller?
Mm. Både innan han fattade beslutet och efter beslutet, och vi ska se till att få ihop en middag här senare också där vi hinner surra vidare. Jag gillar honom och jag tror han gillar mig också. Sedan så tycker jag att han gjorde ett rätt så snyggt avslut, och jag är ju en fan av att göra bra avslut och tacka för sig och lämna med goda relationer istället för brända broar, och där var han ju förstklassig i sättet han hanterade det hela på. Det är klart att alla förstår utåt att han var inte helt överens om alla delar, men han lät inte det färga hans sista avsked från MFF, och det tycker jag är snyggt och professionellt gjort, och det visar även hur han hanterade och laget klarade av att hantera FC Köpenhamn-matchen trots att det beslutet redan hade sipprat ut mer eller mindre.
Vilken klubb ska han ta över nu?
Jag vet att han själv har velat ta ett tyskt lag, för att han har inte tränat
Wolfsburg.
Hemland. Så
det är en bra twist.
Varför inte? Det hade varit någonting.
Man skulle ju tänka sig för innan man tog det här tränarjobbet. Alltså man tar över efter en succé-tysk som har tagit dem till två raka Europa League-slutspel och har två månader på sig till att möta ett Bundesliga-lag i dubbelmöte utan att ha några tävlingsmatcher under de månaderna, med en ny tränare utan sin galjonsfigur och lagkapten Marcus Rosenberg.
Perfekt läge.
Lycka till.
Perfekt läge.
Ja.
Nej, men alltså perfekt läge. Därför
nej,
att,
det är det ju inte.
Jo. Därför att det är då, om du går och tittar på, det är ju inte många som säger att Malmö FF är favoriten mot Wolfsburg, inte. När Malmö dessutom utanför säsong. Det tror jag inte. Att Rosenberg slutar innebär att någon annan ska ta vid. Ja, vem då? Ja, det är inte det enklaste. Mm. Så här finns det någonting att fylla, och det måste troligtvis lag och ledning hjälpas åt att hantera. Och dessutom två raka missade allsvenska fotbollsguld. Det finns mycket som talar för att Malmö FF är ett kanonläge att ta över. Senast jag tittade hade de rätt mycket pengar på banken i alla fall, så det finns pengar att köpa ersättare för.
Allsvenska spelprogrammet har kommit också. 10 maj, då är matchernas match. Gissa vilka jag menar.
Det måste ju vara Malmö FF Hammarby, eller möjligtvis tvärtom då.
Korrekt.
Eftersom Zlatan Ibrahimovic gått in som delägare, eller han fick väl till och med delägarskapet där utav AEG där i USA.
Det är i Stockholm.
I Hammarby fotboll AB.
Hammarby Malmö, 10 maj. Då får vi se om Zlatan är på läktaren där på Tele2. Kan bli en del känslor, kanske ännu mer när matchen spelas i Malmö. Men så blir det i alla fall. Det känns som en hetare match än alla derbyn till och med.
Ja, framförallt i Malmö.
Mm.
Därför att, och framförallt om Ibrahimovic väljer att komma då. Det blir ju nog alldeles exceptionellt där han först ska stå.
Nej, det kan
och passera sin staty på vägen in. Och sen uppleva matchen då. Han kanske inte får så mycket applåder.
Ja, det är klart, han kommer att läcka att han kommer att närvara på lite matcher till höger och vänster, för det kommer ju bidra till buzzet kring Hammarby, och ska man så att säga använda Zlatans varumärke till att skapa ett ökat intresse för Hammarby, så är det precis på det sätt man ska jobba. Det finns säkert många som sitter i Hammarby-leden och gnuggar händerna hur man ska använda det här i marknadsföringen för ett så effektiv effekt som möjligt.
Högt i tak i sporthuset.
Och apropå allsvenskan och spelprogrammet, nu kom beskedet. Det vänder igen. Östersund får spela i allsvenskan 2020.
Överklagande nämnden hos Svenska fotbollförbundet går emot licensnämnden, som bara 4 veckor tidigare sagt att ekonomin för Östersund håller inte. Nu har överklagande nämnden, mot bakgrund av nya uppgifter från Östersund får vi anta med tydlighet, så har de valt efter ovanligt knepig förhandling vad jag förstår. Det var invecklat innan de kom fram till beslutet, men de har ändå valt att ge Östersund klartecken för spel i Allsvenskan nästa år.
Och det här framstår ju som en aning rörigt. Att inom loppet av bara några veckor då så tar Svenska fotbollförbundet, för det är återigen en instans i Svenska fotbollförbundet, så tar man två olika beslut.
Jag tycker man kan se på det på två sätt. Det är det ena sättet som du benämner, jag håller med om det. Det verkar rörigt. Alltså ordförande Daniel Kimberg är ju fälld i tingsrätten, ärendet överklagat till hovrätten för ekonomisk brottslighet som kopplar till Östersunds FK. Kimberg och Östersund kunde inte ställas till svars inom ramen för fotbollens regelverk, för preskriptionstiden hade gått ut. Det var ju första svängen i den här, inom citat sagt, härvan. Och sen har vi då licensnämndens beslut som kom att det här räcker inte till. Finanserna, det funkar inte för Östersund. De får inte vara med i Allsvenskan. Och så kom då överklagandet. Så att det är flera nivåer, flera steg. Och min fråga, vad händer om FIFAs dom att Östersund ska böta 43 miljoner kronor, i och för sig tillsammans med spelaren sammangåtts, men ändå, kvarstår? Ja, du är Östersund i konkurs under pågående spelår 2020 i sånt fall. Men det är den ena delen. Den andra delen är, jag tycker det är bra att det finns ett fungerande regelverk i någon form av idrottsjuridisk mening, där det trots allt är så att du har möjlighet att överklaga fattade beslut.
Ja, men nu blir det nytt spelschema då i Allsvenskan. Ja, bara på en punkt. IK Brages alla matcher ersätts av Östersund. Det innebär att Östersund inleder söndag den 5 april hemma mot Mjällby. Så får vi då se om det håller hela vägen ut då, apropå att de kan tvingas betala massor av pengar på grund av den här Saman-Ghoddos-konflikten. Och i så fall kanske de ändå klappar ihop som klubb.
Får jag dela ut ett plus också till IK Brage, som jag tycker hanterade den här soppan, som de i och för sig kallar det för, men ändå, på ett stilfullt och professionellt vis. De sa att vi har varit medvetna om att vår plats i Allsvenskan, den var villkorad, nu blir det superettan för vår del. Jag tycker Brage sköter det snyggt.
Och två andra klubbar som har varit i strålkastarljuset den senaste veckan, eller kanske framförallt förra veckan, två allsvenska klubbar, är ju Sirius och Malmö FF. Det handlar om Kingsley Sarfo, spelaren, och programmet I kalla fakta i TV4. Alltså Sarfo som dömts för våldtäkt i både tingsrätt och hovrätt efter sexuellt umgänge med minderårig. Spelade först i Sirius och sen i Malmö i Allsvenskan. Och vi pratade ju om det i sporthuset förra avsnittet, och vi kan väl höra vad Camilla Enström sa då.
När reporten som har gjort det här kalla fakta-reportaget går igenom de artiklar och uttalanden som gjorts efter domen, så handlar det om att det har varit en jobbig tid för Sarfo och klubben, och att det har varit ekonomiskt tufft och så vidare. Till och med spelarens agent Niklas Strand säger i en kommentar i programmet att så jävla synd om tjejerna är inte, de har haft rätt roligt tillsammans. Och här måste jag bara få stoppa. Även om det här fallet såklart är extremt, så är det så förbaskat viktigt att vi påminner oss om att sport och resultat aldrig kan och aldrig få vara viktigare än den här moraliska kompassen som vi måste ha. Och där tror jag att klubbar, agenter, alla som rör sig i de här kretsarna måste lite grann se sig i spegeln och fråga om vi gjorde tillräckligt.
Och då var det ju så, Jens, att du var i Malmö FF precis då när Kingsley Sarfo värvades ifrån Sirius.
Jag hade lite svårt att, så att säga, förstå vidden av det hela, för det här var ju ingenting som MFF kände till när man värvade Kingsley Sarfo. Och jag menar, MFF är ambitiös och har en code of conduct som spelare ska ställa upp på, och som de får läsa igenom och som de får skriva under. Och det är klart, det gjorde även Kingsley Sarfo. Så klubbar försöker ju att försäkra sig i så stor utsträckning som det bara går. Och om en spelare ljuger, och om en spelare ljuger bra, så kan det vara jäkligt svårt att riktigt komma åt och förstå vidden av problemet. Hade det sipprat ut lite mer och hade Sirius delat med sig lite mer, hade det ju funnits ett betydligt bättre beslutsunderlag för MFF att fatta beslut och åtgärder tidigare än vad man gjorde. Och jag är helt säker på att både MFF-ledning och Sirius-ledning anser sig kunna ha gjort betydligt mycket mer. Och jag skulle nog vilja hoppas att Sirius-ledningen känner på det sättet och då skulle handla på ett annorlunda sätt. För då tror jag det här hade kunnat rätts ut på ett betydligt bättre sätt än vad som nu blev fallet.
Och precis som nämns i slutet av Kalla fakta-programmet så har Kingsley Sarfos nya advokat Thomas Bodström nu också inkommit med ett födelsebevis som eventuellt visar att den här flickan kan ha varit 15 år vid tillfället och därför begärt resning till högsta domstolen. Riksåklagaren har därför återupptagit förundersökningen efter att ny bevisning tillkommit. Bevisning som nu är framme vid Nationellt forensiskt centrum för en äkthetsbedömning, så den här rättstvisten lär fortsätta. Men när det gäller om klubbarna Sirius och Malmö borde och kunde stängt av Sarfo från sin arbetsplats vad gäller både match och träning, så har det varit en diskussion också på vårt Twitterkonto @sporthuset. Vi finns ju också på Instagram, Sporthuset podcast, och vår hemsida där ni gärna får mejla oss om olika saker, Sporthuset podcast. Och jag passade på att ta kontakt med företrädare för Arbetsgivaralliansen, som alltså är den organisation som sköter idrotten som arbetsgivare. Och enligt dem så står det klart att enligt lagen om anställningsskydd, LAS, så är det inte tillåtet att stoppa en spelare från träning när det handlar om misstankar om brott som begåtts utanför arbetsplatsen, som i det här fallet. Däremot så kan man ju då, precis som Malmö gjorde, det finns inga hinder mot att ta ut spelaren till match.
Det är bra, Tommy, att du redogör för ditt samtal med Arbetsgivaralliansen och att vi vet vilka lagar och regler som gäller. För det behöver ju idrotten självklart. Och dessutom tror jag så här, det är rätt många idrottsföreningar som inte har koll på vad de behöver följa. Kanske inte på yttersta elitnivån, men i generella termer. Sen är det så här, någonstans är det också föreningarnas värdegrund. Det har ju inte med lagar och regler och paragrafer att göra nödvändigtvis. Utan det är ändå någonting som var och en är stipulerad till att följa. Och om du bryter mot värdegrunden i väsentlig mening, så kan det finnas skäl att ta upp frågan med spelaren om att skiljas åt, även om det formellt sett då inte är korrekt enligt Arbetsgivaralliansen eller enligt lagen om anställningsskydd. Men man kan ju säga så här till spelaren och spelarens företrädare att vi accepterar inte ditt beteende i den här klubben. Det är brott mot vår värdegrund. Vi vill att du slutar, vi vill att du lämnar, vi vill att du går. Och om man då är spelare och säger att åh, vad ni beter er, det här gillar inte jag, jag kan ju inte vara kvar på det här stället när inte ni vill ha mig här, och så hjälps man åt och hitta en bättre lösning. Så att det finns anledning att undra vilket ansvar klubbarna tar, och det finns definitivt anledning att sätta brottsoffren eller motsvarande i fokus även i den här frågan.
Jag tycker inte det är så klädsamt av agenterna, för vi är alla behov av föräldrar för att skapa oss en bild av vad som är okej och vad som inte är okej. Och jag tycker faktiskt att där bär agenterna ett stort ansvar för att Kingsley Sarfo, när han kommer till Sverige, ska akklimatiseras in i det svenska samhället och förstå både lagar och regler och hur det funkar här. Och där tycker jag att det finns något som har brustit. För vart går gränsen för en klubbs ansvar? Både i Sirius fall och i Malmö FFs fall. Alltså, vi måste kunna lita på spelare också. Men då måste spelarna få en backning och en skolning av de som är de närmast när de plockas hit till Sverige. Och där tycker jag nog att det har brustit en hel del. Visst har klubben också ett ansvar att göra sitt bästa. Men jag tycker faktiskt att agenten och de som tog hit Kingsley Sarfo i första läget har ett stort, stort ansvar att få honom att förstå hur funkar det i ett svenskt samhälle. Vad är okej och inte okej? Och det verkar inte Kingsley Sarfo ha riktigt från början haft koll på, och sedan inte brytt sig om det tillräckligt mycket. Och det är tragiskt.
Sporthuset 224.
Gott nytt år om några dagar, och god fortsättning här nu då. Vi har ett nytt år på gång, 2020, inte bara ett nytt år utan ett nytt decennium. Så vad sägs om att fundera kring vad som har varit signifikativt och banbrytande, ska vi säga så, trender inom idrotten under 10-talet. Och så ska jag också skicka fram en lista, tänkte jag, på de häftigaste idrottarna.
Okej.
Okay. Är det?
Ja, men en sak som jag reagerade på när vi väntar på nyårsklockan och Lena Endre nu på Skansen där. Men alltså, det är det här gott slut. Är inte det ganska
makabert?
Ja, men känns det rätt knäckande liksom. Alltså, kan det verkligen vara gott? Det är ju slut. Men visst, jag köper, man ska titta tillbaka lite grann på året som har varit. Om du skulle peka på mig och säga så här, 2019, Lasse, vad kommer du ihåg från sportåret? Då skulle jag med en gång säga så här, men det blir VM-fotbollen i somras. Det är två saker. Dels är det Hedvig Lindahls straffräddning mot Kanada. som ju är en frimärksräddning. Men sen är det ett frimärke till. Och det är ju Nilla Fischers räddning med pannbenet. Alltså när hon nickar undan bollen på det brittiskornas försök att kvittera. Engelskornas försök att kvittera sent i matchen. I bronsmatchen för ett svenskt brons. Det är den typen utav undannickning som man för evigt kommer komma ihåg.
Caroline Seger och lagkamraterna i det svenska damlandslaget i fotboll är nominerade till Radiosportens Jerringpris. I en intervju med P4 Extra berättar hon om passion till bronsmatch. Sverige hängde ju mot repen i mötet med England men kunde till slut hålla ut för 2-1 seger. Mycket tack vare mittbacken Nilla Fischers nickrensning på mållinjen när svenskorna var som mest pressade.
Alltså just under andra halvlek var det otroligt tufft. Vi fick jobba mycket i motvind och slet som bara den allihopa. Och sen har vi ju Nilla Fischers nick på mållinjen och där och då så blev det ju väldigt så här, man fick någon sån här extra energi och styrka att vi skulle bara ta detta bronset. Så när domaren blåser där och slutsignalen går så är det bara ren och skär glädje och lättnad får man väl säga efter de 90 minuterna.
Det är därför jag tycker man skulle göra en staty av Nilla Fischers pannben också förut, men det är en annan historia. Så det skulle jag peka ut som det jag kommer ihåg från det sportsliga kalenderåret 2019, från det jag har upplevt själv.
Mm, bra, då fick vi en liten mini-årskrönika från dig, Lasse. Nu tar vi hela 10-talet då.
Sporthuset listar.
Min personliga lista över de idrottare som har gjort mest avtryck under 2010-talet, och det är ett globalt perspektiv, alltså inte en Sverigelista. På femte plats, Novak Djokovic. Om Roger Federer ägde tennisvärlden under millenniets första decennium så tillhörde 10-talet serben Djokovic. Totalt tog han 15 Grand Slam-titlar på 10 år, vilket är ett overkligt facit. I alla Grand Slam-turneringarna också, Australien, Paris, Wimbledon, US Open. I Paris fortfarande dock den tredje tennismusketören på den här sidan millennieskiftet, Rafael Nadal, som är den store mästaren. På fjärde plats, också en tennisspelare, Serena Williams, amerikanskan som under 10-talet blev den största genom tiderna när hon gick upp på 23 Grand Slam-titlar. Hennes senaste Grand Slam-titel kom 2017 då hon vann i Australien trots att hon under turneringen var gravid. Det säger väl det mesta om Serena Williams status. På tredje plats, ja men här får det bli en duo. Messi och Ronaldo. 8 av 10 Ballon d'Or som världens bästa fotbollsspelare under decenniet till argentinaren och portugisen. Sanslösa framgångar i ligor, skytteligor och klubblagen FC Barcelona och framförallt Real Madrid för Ronaldo. Messi lyckades aldrig ordna den stora mästerskapsframgången även om det var nära i Brasilien VM 2014. Ronaldo däremot stor regissör bakom Portugals EM-guld 2016. På andra plats, Usain Bolt, olympisk mästare på 100 meter och 200 i både London 2012 och Rio 2016 och därmed den enda som vunnit dessa distanser i 3 olympiska spel i rad. Bolt blev under 10-talet världens främsta friidrottare genom tiderna i mina ögon. Han avslutade sin karriär 2017 och hålet efter honom som fixstjärna i friidrotten är avgrundsdjupt. På första plats, och jag väljer Sverigevinkeln trots allt, Sara Sjöström! 10 VM-guld, 13 EM-guld under 2010-talet. Dessutom 3 olympiska medaljer varav ett guld, otaliga världsrekord, 2 bragdguld, 2 gäringpris, klev under 10-talet fram som den kanske främsta svenska idrottskvinnan genom tiderna alla kategorier. Super Sara ägde 2010-talet. Hon har flest VM-medaljer i hela simhistorien och nu går hon in i 20-talet med OS i Tokyo för ögonen och hon är fortfarande bara, hör här, 26 år gammal.
Det är en klar ledning för Sjöström med 30 meter kvar att simma. Det kommer nog att bli svenskt olympiskt guld i Rio de Janeiro. Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen, det är 15 meter kvar. Klockan tittar upp mot 49:50. Sjöström blir olympisk mästare. Hon blir det den tidiga morgonen. 8 augusti går i mål där på 55:48. Det är nytt världsrekord och det är OS-guld för Sara Sjöström.
Wow, vilket lopp. Det är ju helt makalöst.
Ja, men det tycker jag är en... Vilken konkurrens hon vinner i här. Alltså Sjöström. Det måste hon ju nästan få besked om, att sporthusets lista över tiotalets idrottare innehåller Sara Sjöström i den här konkurrensen av Serena Williams, Usain Bolt och Djokovic och Messi Ronaldo. Det är ju häftigt! Bra Sara, bra Sara.
Det är ju trots allt en världssport som hon ska hålla på att försvara topppositionen på. Dessutom de nästan ädlaste, de mest attraktiva distanserna och simsätten också. Så att det är oerhört imponerande det hon har stått för den.
Eftersom Tommy tillbringar en ansenlig tid av sin vakna del av dygnet till att inte titta på idrotter som inte är världsomspännande. Så är det klart att det är tennis och att det är löpning här. Och fotboll och simning då som är på topplistan. Det, jag satt och tänkte, undrar om det inte kommer någon längdskidåkare av norsk snitt här.
Nej, absolut inte. Nej, men visst, när man går igenom det så här, visst får man upp lite bilder. Jag menar, tänk de här tennislirarna som har dominerat 10-talet och sen Messi och Ronaldo och Jens. Ja. Jag menar, det har ju varit en häftig resa som vi kommer minnas i all framtid. Det kommer bli en epok att minnas.
Ja, och de påminner ju lite grann tennis och fotbollsduellen eller duellerna påminner lite grann om varandra, nämligen att det kommer upp några som är på en sån exceptionell hög nivå och som klarar av att sporra varandra och tävla med varandra för att nå ytterligare höjder som nästan hade varit otänkbara att tänka på. Titta bara på målproduktionen som Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har stått för under 10-talet, så är det ju helt osannolikt hur mycket mål och över en lång tid och förhållandevis skadefria, produktiva hela tiden. Det är liksom inte en säsong som är helt off eller en säsong som var riktigt, riktigt dålig, utan det är produktionsapparater och på en nivå som vet tusan allt som vi har sett.
Men alltså Messi, Argentina, VM-finalen 14 fick inte vinna. Det var ju en av rubrikerna då efter den matchen, det är så. Ronaldo, EM-finalen i Frankrike 2016, vann. Även om han inte spelade, han spelade ju bara en liten bråkdel av den där finalmatchen och halta ut skadad och stod ju sen som, han kan ju få priset som 2010-talets mest ivriga assisterande tränare på något sätt, för han stod och viftade så att hans förbundskapten fick ducka mellan varven. Han var ju till och med inne i den franska sidan, så Didier Deschamps på att bli ett par nötter, ett par tänder fattigare där han var fram och veva mot honom också. Men det är ändå en not. Får jag bara säga det, Friends Arena, öppningen där också, eller när Sverige mötte England. Vi har ju ändå i svensk fotboll, det har platsat inte på din lista, men den ska nämnas tycker jag. Svensk fotboll ändå, den största målskytten genom alla tider. Zlatan Ibrahimovic la ju av under 2010-talet som ju blev ett kraftfullt avtryck i svensk fotbollshistoria från Ibrahimovics sida. Inte minst de fyra målen mot England på Friends.
Ibrahimovic, kan göra fyra mål? Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju Hart ute! Och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Cyklar in den där från 25 meter. Det är inte klokens. Det ska inte gå. Det ska inte gå. Det är 4-2 för Sverige. Och Zlatan gör alla målen. Och han gör cirkuskonster som är överjordiska.
Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Det är bara sanningen.
Bicicletamålet som Zlatan gör, som ju är, det är så osannolikt det som sker, och det är så typiskt Zlatan det som sker. Och jag tycker den är så häftig, jag kan titta på den i detalj så här, frame för frame, ruta för ruta, när han klipper till bollen upp i luften och vad som sker hundradelarna, tiondelarna efter. En vanlig människa hade bara förberett sig för ett jäkla fall i backen. Medan han vrider sig i luften för att med blicken kunna följa bollens bana. Och det är så jäkla kul att se och titta ur det perspektivet. Och se också, jämföra när de brittiska, när de engelska mittbackarna inser vad som är på väg att ske. För de tror ju inte att det är på väg att ske. De tror inte att det kan ske överhuvudtaget. Och så sedan så inser de det för sent att det som är omöjligt är det han ger sig på. Och fan lyckas han med det också. Det är ett av de mest spektakulära mål alla genom alla tider. Alltså på Maradona-nivå. Det Maradona gör när han dribblas igenom. Det är på den nivån i svårighetsgrad. Och,
du känner det, ja.
Ja.
Här kommer Hart ut för att nicka undan bollen mot Ibrahimovic som går in och vinner och försöker med en cykelspark. Herre Jesus! Han gör en volleybicykleta, ett cirkusnummer och ett artisteri som är fullständigt obegripligt. Det är fullständigt obegripligt. Han gör ett mål för 4-2 Sverige, sitt fjärde mål i matchen som är den här arenans häftigaste mål. Ja, såklart idag, men för många, många, många år framöver. Vilket mål!
Ni har synat min lista på ett bra sätt, för jag tänkte hur lång tid tar det innan ni säger var är Ibrahimovic, om vi ska ändå ha lite svensk vinkel. Om jag väljer en svensk vinkel på Sara Sjöström, så det kommer ju bli kritik här mot att Zlatan inte är med. Men jag tänkte att jag kör en Zlatan-fri lista, för han är ändå på något sätt, han susar runt i ett eget omdebatterat universum.
Nej, bra, jättebra lista.
Källströms fotboll.
Jag tycker att 2019 och 2010-talet som helhet kan man säga var damfotbollens stora genombrott och erkännande, skulle jag vilja säga. Och det baserar på olika plan egentligen. Dels så tycker jag liksom att rent den utveckling som har skett inom damfotbollen när det gäller tempo och teknisk skicklighet är uppe på en så hög nivå att underhållningsvärdet verkligen är att jämföra med herrfotboll. Och det tycker inte jag att det har varit tidigare. Och vi har gjort lite test så här på Sportlogic som jag tycker är lite intressant. Tyvärr har jag inte hela resultatet här. Jag önskar att jag hade det. Nämligen, tänk när det är sån body pose-video. Har ni sett någonting sånt? Det vill säga när det är skelettgubbar som springer omkring. Har ni sett det någon gång i något sammanhang?
Skelettgubbar?
Det var länge sedan jag såg det så frågade.
Saken är den att man tar och tittar på ben och armar och ben och kropp. Och så sedan så gör man som en sträckgubbe av det hela. Och det är då av en video kan man göra body pose data. Och det här kommer ni tycka är jätteflummigt och jättekonstigt. Men bara för att förtydliga lite grann, så försvinner ju hela genusdelen i det hela. För du har inte en aning om det är tjejer eller killar, män eller kvinnor som spelar. Det som är lite intressant är, kan man känna igen Mo Salah? Kan man göra det? Ja, kanske lite. Du ser att det är en vänsterfot där och sådär. Kan du känna igen Megan Rapinoe? Ja, kanske att du kan det. Men sätter du ihop, tar du en match med två lag du inte känner till, så har du ingen aning om vilka det är som spelar. Och du har heller inte en aning om det är tjejer eller killar som spelar. Och så sedan så har vi ställt frågan till folk: vilken av de här matcherna tycker du är mest underhållande? Och då är ena det är en damfotbollsmatch och den andra en herrfotbollsmatch. Och när man inte ser vilka det är, så blir det helt plötsligt en mer jämbördig bedömning. Vilket gjorde att damfotbollsmatchen kom väldigt högt, väldigt högt. Vilket jag tycker liksom var beviset för att tempo, teknisk skicklighet är uppe på en hög nivå, så underhållningsvärdet är högt. Slutet av 2019 och slutet av 10-talet tycker jag också är liksom tillfället då damfotbollen visar att man kan generera egna pengar. USA:s damlandslag drar in mer pengar än vad herrlandslaget drar in. Alex Morgan, Megan Rapinoe är större kändisar, profiler än de flesta herrlandslagsspelare i USA. Det tycker jag liksom, då börjar man prata om lika lön för lika arbete, och det har helt plötsligt bärkraft. Vilket jag tycker är jättehäftigt för damfotbollen. Jag tycker damfotbollen också under slutet av 10-talet, vi kan väl säga hela 10-talet, utvecklas och kommer upp på en sån nivå också att det blir helt självklart för storklubbar i svensk fotboll på herrsidan att också ha damverksamhet och en fotbollsverksamhet som vänder sig till 100% av befolkningen. Nu senaste fallen av det är ju IFK Göteborg och Malmö FF bland annat, som statement i slutet av 2019 för att visa och bevisa att damfotbollen har nått väldigt långt och står till väldigt stora delar på egna ben nu än vad som var fallet när 2010-talet inleddes. Och det är väl lite grann den spaning som jag skulle vilja dela med mig av.
Det hände på 10-talet.
Jag tycker vi ska ha en skelettpodd. Där vi bara sitter som skelett här och poddar. Så vet man inte vem det är som säger vad.
Nej, och då kan det visa sig att
att jag har fått hår sen visar det sig när skeletten avvecklas. Ja.
Alla som har radiolook behöver inte längre bry sig. Nej. Om att de har radiolook, för här är det bara skelett som sitter och gör tv.
En hel del träffar på damfotbollen alltså, när vi sammanfattar både året och decenniet. Har vi någonting annat också, Lasse?
Ja, men det är klart att har vi pratat. Jag är ju fotboll och hockey till lika delar nästan, så att jag vill gärna snacka lite hockey då. Och jag tror i alla fall, utan att kunna särskilja precis vilket datum vi pratar om, att ishockeyn är under en ganska stor förändring. Tar vi en hockeymatch från 2009 och så jämför vi med en match från 2019, så ser det annorlunda ut. Förändringen med att tempot steg när man började plocka för hakningar och interference och slash, du tog bort spel första gången, den typen av utvisningar, då steg tempot. Det har vi haft under flera år. Till det har ju kommit en diskussion om huvudtacklingar, hjärnskakningar, stort problem för ishockeyn. Men oj, vad innehållet av en hockeymatch ser annorlunda ut nu. När ishockeyns DNA provas. Tacklingarna, den här burdusa delen utav att smäll på, stå upp och vänd en match med att åka på, tuffa tack, bla bla bla. Åk in med att du ska ha en spelare som står upp för dina stjärnor och det blir fight i arenan. Det är i princip borta. Nordamerika, NHL, det är ju ifrågasatt även där. Det var ju tidigare ifrågasatt i Sverige, nu är det ifrågasatt även där. Vi har en renare ishockey. Vi får en ishockey där det har det här skit, trash talk som man säger. Det vill säga att de åker och snackar skit mellan varann på isen. Intimidation, när man förolämpar varann, det är också på väg att försvinna. Det är också utsatt för kritik. Det är inte okej att vräka ur sig olika okvädningsord och nedsättande kommentarer. Det är också på väg att försvinna från ishockeyn. Och då låter det så här, okej, har det varit en neandertalsport tidigare? Den har varit väldigt annorlunda i alla fall. Så att för mig har 2010-talet inneburit en helt ny form av ishockey. Är det bra då att det blir den här förändringen? Jag vet inte, men jag tror det. För jag märker med mig själv, jag tycker det är rätt kul att sitta och växla mellan flera olika matcher i en SHL-omgång och se att ishockeyunderhållningsvärdet är rätt hyfsat rätt ofta. Och du, Tommy, har ju varit inne på, du hade här i sporthuset för tid sedan en tyckare där du flaggar för att den hockeyn som är den rätta hockeyn som ser spelare, som kan vara framtidens hockey, det är damhockeyn. Och det tog du upp i perspektivet att där är nämligen tacklingar inte tillåtna. Kommer du ihåg vad jag snackar om?
Ja, absolut.
Kan vi inte lyssna på hur det lät då?
Från avsnitt 26 av Sporthuset.
Två frågor då. Ett, gör bristen på open ice-tacklingar verkligen att det automatiskt blir tråkigt med damhockey? Två, med tanke på den hjärnskakningskris som herrhockeyn upplever just nu, är verkligen open ice-tacklingar någonting att eftersträva? Eller är det damhockeyreglerna, nu svär jag i kyrkan, som är framtiden?
Jag tror så här, Tommy, från det du sa där. Det var ju en diskussion i Nordamerika över spelare som har drabbats av hjärnskakning kopplat till ishockeyspelet, alltså tacklingar och dylikt. De hade stämt ligan för att få ut ersättning. Hade beslut kommit som hade inneburit en hög summa pengar till de här, nu minns jag inte, de fick ersättning, men det var inte så att ligan går omkull med anledning av det, men då hade det varit mycket pengar till varje enskild som hade drabbats av en invaliditet med anledning av hockeytacklingar, hjärnskakningar och annat, då hade tacklingen försvunnit med en oerhört snabb hastighet. Men man kan ju säga så här också, Jens, Björklöven, du ska ju åka och kolla på Björklöven, va? Om du har möjlighet här under din vistelse i Umeå. Det är ju inte, och jag menar hockeypulsen, pressen, trycket, wow-faktorn i Umeå nu, det har ju inte ett skit att göra med att det är ett hockeylag där det är slagsmål och fighting, eller det är trash talk, intimidation, go for it bastards, get the fuckers, go for the fuck. Det är ju inte det handlar om. Utan det är ju folk står ju upp, för man är på väg upp med ett lag som kan konkurrera och gå upp i SHL och man tycker det är bra. Är ni med? Mm. Så att det är ju hockeyinnehållet skapat av de som arbetar i Björklöven idag som det handlar om.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Bowling förra veckan. En annan sport som det var en bejublad kärleksbombning av i avsnitt 201, nämligen dart. Och då var det bland annat Andreas Almgren med, medeldistanslöparen, och han sa jag ska åka till dart-VM, så det är möjligt att han är där nu.
Ja, det kommer en rapport från Andreas Almgren nu alltså.
Och det skulle faktiskt behövas, för det, under de här sista veckorna in 2019 så hände ju någonting häftigt. För första gången har en kvinna vunnit en match över en man i dart-VM. Det var Fallon Sherrock som bevisade att kvinnor kan spela mot män och dessutom slå dem. Och vi måste ju kika på det här. Ja, du har tittat på det här, Valasse, förut.
Ja, jo. Det är grymma bilder.
So we're on the end of history. 36 left for Fallon Sherrock.
Sherrock smashes the glass ceiling and wins at the World Darts Championship. The first woman to beat a man at the World Darts Championship. Fallon Sherrock is that woman on the 17th of December 2019. She defeats Ted Evans to write her name into the history books.
Alexandria Palace, vilken underhållning, va?
det är så... Det är som ett måljubel på en fotbolls- eller hockeystadion i dess mest energiska form.
Ja, och de är ju så alltså publik, det verkar ju vara sån grymt skön atmosfär i arenan, alltså när de alltså de blir ju verkligen glada, ja, för den här Sherrock, va? Att hon vinner. De blir verkligen glada för hennes del. Och det är som att alla står och omfamnar varandra på något sätt. Det är en otroligt skön atmosfär, verkar det vara faktiskt. Sen kan jag inte förstå riktigt att det har varit sån uppförsbacke för kvinnor att konkurrera på lika villkor som män här. Eller det, för jag menar, det är ju samma. Alltså pilarna väger väl inte olika. Darttavlan är ju lika stor. Det är ju inte som golf där de spelar från olika utslagspunkter exempelvis. Utan det är ju, eller som det är till exempel i friidrott, och de har olika vikt, förutsätter jag, på kulor och de här tallrik, diskus.
Eller som vi hade i början av podden, som du läste, Lasse, att volleybollnätet är lägre.
Ja, precis. Så att, då tycker man att det här borde ju kunna vara helt lika villkor. Liksom, så att fler tjejer kan konkurrera ytterligare framöver. Men strunt i det, det här var ju superhäftigt. Och jag skulle bara för att sticka in nostippen där, men det är omöjligt att få plats givetvis. Mm. Bara för att uppleva atmosfären. Det där var häftigt.
Vi älskar dart och har gjort så i alla fall sen avsnitt 201 i somras. Nu ska vi älska en annan sport, Jens.
Nu ska vi älska hockeybockey. Och den är verkligen värd att älska. Jag hoppas att alla där ute har någon koppling till den. Min koppling till hockeybockey börjar egentligen sen barnsben, när jag följde med min pappa i någon gammal Amazon eller något i den stilen och åkte iväg till uterinken, minusgrader, ångade, gjorde det om munnen, och jag satt i bilen och kollade, gick möjligtvis med ut i båset och stod och kollade när pappa lirade med sina arbetspolare. Därifrån gick det till att jag själv startade med mina kompisar ett eget hockeybockeygäng och lirade glatt, och så sedan så har jag efter avslutad fotbollskarriär tagit upp hockeybockeylirandet igen som pensionär, om man får säga så. Jag tycker det är den perfekta blandningen av hockey och fotboll på något sätt för mig, att bollen finns inblandad, för bollen ger möjligheter att göra och leka och trixa på ett sätt som pucken är alldeles för platt och tung och svår att ha att göra med. Jag tycker det är liksom teknik i dess finaste form, i kombination med fysisk ansträngning. Och bemästra en boll med känsliga handleder och samtidigt jobba med en skridskoteknik och åka. Det finns ett fysiskt moment i kroppskontakt, men samtidigt inte så mycket att det tar bort lirarna och liret. Man kan tunnla, man kan lyfta över klubban, man kan lägga mellan klubba och spelare, på andra sidan spelaren och åka runt. Det finns så många varianter man kan göra det på. Och det finns ingen sport där jag tar ut mig så mycket som jag gör i hockeybockey. Det går liksom att lura sig själv att orka lite till och åka lite till, för man känner liksom inte syreskulden förrän man är ute i båset och då liksom kommer den i kapp. Men just utvilad minuten senare sticker man ut igen och upprepar samma sak om och om igen med blodsmak i munnen, men ändå lika glatt jagandes efter bollen. Det är lätt att pricka när man skjuter, mycket lättare än med en fotboll och ett skott eller en klubba och en puck. Här kan du pricka krysset, här kan du pricka hörnet, här kan du pricka mellan benen på målvakten. Samspelet, klapp, klapp. Bollen gör det enklare att göra, tycker jag i varje fall. För mig är det liksom en kär lek och inte så mycket på blodigt allvar. Det är mer konst, finess och än att göra allt för att vinna. Man vill vinna, men man vill ha skoj på vägen. Lägg där till det här härliga sköna omklädningsrumstugget som man får ta del av och som man får en del av att sitta och surra efteråt, sitta och surra innan och det där. Jag tycker det är helt sagolik aktivitet att hålla på med. Och jag hade det som en rutin på torsdagmorgnar att åka till Kockums här i Malmö. Ni vet, den gamla varvsstaden som har ett stort gym och en inomhushall. Och där lira hockeybockey mellan 7 och 8 på morgnarna. Helt underbart. Jag var helt död när jag klev upp. Kastade i mig lite käk. Åkte iväg helt groggy. Kommer in där, invinglandes i Kockums ishall. Snarar på sig grillerna. In på isen. Vakna till liv. Leka Latcholajban i en timme. Skratta. Göra roliga saker. Och liksom blåsa ur kroppen fullständigt. In i duschen. Gott surr. Öppna dörren från ishallen. Titta ut över sundet. En morgon, ljuset har kommit, frisk luft, man har redan gjort liksom en härlig aktivitet, och så sedan svängde vi förbi några stycken av gänget som lirade hockeybock ihop till systrar och bröder. Ett fik som bakar sitt bröd själv, som har en härlig liten hotellbuffé, men i ett fik som har funnits sedan 40-50-talet. Alltså den starten på dagen gör en dag som är oslagbar, och hockeybocken är den stora delen i den kakan. Så underbart, så äkta kärlek för mig. Jag behöver inget manus när jag pratar om hockeybocken eller någonting, för det är bara att plocka ur förrådet, för det finns och det räcker och blir över. Om någon vill ha lite kärlek i form av hockeybocken, kom till mig.
Ja, det är ju kärleksbombningarnas kärleksbombning när du säger att det är en kär lek. Ja. Då har du ju egentligen inte behov av att komplettera det med någonting ytterligare. Då är det ju verkligen en kärleksbombning, om det är en kärlek. Ja. Sen gillar jag, vad sa du, systrar och bröder, eller vad heter det, fiket? Där kan vi ses.
Ja, det är helt underbart ställe, alltså. Ni kommer att gilla det om ni kommer dit. Alltså. Klassiskt, har funnits misstänka sedan 40-50-talet, men ständigt aktuellt.
Hur är det med ditt hockeybockelirande?
Ja, alltså jag har ju suttit med ett leende på läpparna hela vägen. Jag känner igen rubbet som Jens pratade om.
Jo, men spelar du nu?
Jo, men jag måste bara säga att hur mycket jag stämmer in i allt det som Jens säger först. Jag älskar det här. Alltså, det är den sport som jag utövat klart mest sedan 20 års ålder och framåt i alla fall i olika korpser.
Du har ju varit skadad för att göra någon annan idrott.
Ja, det är sant i och för sig. Men det, ja,
men
det
skridskor kunde du åka. Men när spelade du hockeybockey senast?
Nej, det var rätt länge sedan nu faktiskt. Mm. Det är ju, tycker jag, den perfekta kombinationen utav hockey och bandy. Nu sa du fotboll också, men jag tänker hockey och bandy också. Sen tycker jag lite konstigt, man tänker efter, varför har den här sporten med puck vunnit över sporten med boll? I bandyn har vi för sig det här att man inte ser bollen så bra i tv, att det är ett problem.
Man ser inte på, kan vara en grej kanske.
Men som rent utövande, jag som har spelat både hockey och hockeyboll, så tycker jag att det är roligare med boll.
Ja, det var ju du inne på Jens där också. Ja,
ja, jag tycker just liksom en boll är lättare att lyfta, en boll är lite lättare att dra fram och tillbaka. Men jag beundrar samtidigt, för att om man tittar på de duktigaste hockeyspelarna så kan ju de göra alla de sakerna med klubba och puck. Men det är bara det är så förskräckligt svårt för en som inte är duktig att göra det. Då blir liksom tröskeln lite lägre på hockeybocken att kunna leka och latcha att man är riktig hockeylirare. Men man gör det liksom med klubba och boll istället.
Vi skulle säga det att det formella namnet egentligen är rinkbandy, Jens. Mm. Alltså det döptes om igen formellt sett, men väldigt många säger hockeybock fortfarande. Och det finns några nyckelfrågor också regelmässigt. Den av de stora är ju så vilken klubba man får spela med. För där finns det ju olika varianter i olika serier. Det finns ju dels de här korta hockeyklubborna. Sen finns det i vissa serier får man bara ha en vanlig bandyklubba. Och sen finns det den riktigt tuffa varianten då, som då man går ett steg bort från det man tänker sig rinkbandy. Det är korta hockeyklubban dessutom med hook. Hur spelade ni?
Jag spelar både med hook och utan hook, men när man startade upp i Umeå där utanför, då var det ju utomhus, då var det ju liksom bandyklubben man körde med. Men ja, här på,
då var det svårt att skjuta.
Då var det svårt att skjuta, så då fick man dribbla sig igenom hela vägen fram. Backhand var ju det lättaste skottet att skjuta nästan.
Ja, faktiskt. Så, eller? Men i och med att man inte får höja klubban, det är som innebandy, man får inte höja klubban och göra en bandysving.
Exakt.
Men just det, det är knähöjd som gäller.
Ja. Jag tycker hooken ska inte finnas där, för då går det att skjuta så enormt hårt så det är så stackars målvakter som står där och får riktiga brännare på låren. Där.
Men är det hockeyrink som gäller och fem på varje sida plus målvakter?
Ja då.
Ja, det är så. Det är hockey egentligen.
Mm, det är hockey fast med boll och bandyklubba. Och inte tacklingar då.
Och inte offside.
Nej. Och inte icing.
Nej. Det kan bli
men
väldigt
det är ändå en domare som är med där. Och, ja, det är tacklingarna man tror. Ja, just det.
Ja. Ja, jättebra, Jens. Mm. Nu ska vi... Nu, den här lappen som vi drar nu, du kan väl ta hand om påsen där, Lasse.
Den kommer, alltså, också.
Den kärleksbombningen kommer ske i nästa avsnitt. För nästa avsnitt blir ett speciellt nyårsavsnitt. 2 januari, där vi kommer att blicka tillbaka på en del saker som har hänt under året i våra olika avsnitt.
Nu har jag dragit en lapp. Ska jag läsa upp den eller ska jag visa för Jens?
Jag ser faktiskt inte vad det står. Jag har förstorat skärmen. Så. Ja, men här är ju roligt. Nu får vi gå lite grann utanför sporten, men ändå inom sporten. Vi kommer att prata om musik. Och vi kommer att ösa kärlek över olika låtar som har gjorts till olika mästerskap. Kan antagligen vara ett världsmästerskap eller ett OS eller vad det nu kan vara för någonting. När landslaget åker iväg och spelar och gräver guld i USA till exempel. Mästerskapslåtar.
Mästerskapslåtar stod det på lappen. Och då får man ju omedelbart några bilder.
Ja, verkligen. Ett pärlband.
Ett pärlband. Hand in hand med Koreana från 1988, va? I de olympiska spelen.
O-C-K-E-I hockey.
Ja, just det, det var ju också mer. Och den underbara, vi slår en god gammaldags floke. 1994, alltså OL-floke.
Vilken tänker du på, Jens?
Ja, den var som vi hade som var aktuell för 2 veckor sedan när vi pratade om Football Coming Home.
Just det.
Ja, den känns ju aktuell i dessa dagar, eller inte minst när vi kommer på andra sidan årsskiftet och ett mästerskap och där möjligtvis England spelar en final.
Just det, och den här med vi är svenska fotbollsgrabbar, va? Med Georg Åberg Eriksson i pianot och Ralf Edström måste man ju nästan ringa då för han sjunga lite.
Ja, men då önskar vi alla sporthuset-lyssnare ett gott nytt år, 2020.
Gott slut.
gott nytt år låter.
Men jag tycker det är så härligt, man börjar med att säga god jul, va? Och så kommer god fortsättning på julen. Så nu säger man ju, annandag jul säger man ju formellt god fortsättning fortfarande, va? Och det gäller ju egentligen, för gott slut blir väl först på själva nyårsafton, va? Då börjar man surra om gott slut, va? Eller när man skiljs åt kanske 29-30 också, gott slut säger man, gott slut. Och sen blir det gott nytt år då. Sen är ju inte det särskilt länge alls, gott nytt år. Det är bara någon dag eller två. Sen börjar det bli god fortsättning igen. God fortsättning på nya året nämligen. Så att vi är ju otroligt skickliga på de här hälsningsfraserna. Och jag tycker de är viktiga. Ja. Jag tycker det är ganska trevligt när jag går och handlar mitt morgonkaffe till exempel på fiket i Gustavsbergs centrum. Då säger jag ju gärna nu i julhelgen, god fortsättning. Det är trevligt att säga, tycker jag. Ja. Mm. Man går på bussen och säger god fortsättning, god jul säger man till chauffören. Ja.
Jag kom på en sak till som hände under 2010-talet. Lasse och Jens och alla andra.
Sporthuset, podcasten.
Exakt. Vi skapade Sporthuset 2015.
Tänk när vi sitter här om 10 år och väntar på nästa decennieskifte och säger det att vi har sänt ett helt decennium då. Genom hela 20-talet.
Och jag måste bara skicka en hälsning till er alla som följer oss. Att, det är ju nästan den finaste kontakten som i alla fall jag har haft med de som jag har sänt för. Men hållit på i 25 år i radio, tv och nu i podd också. Då, med den här kontakten som finns. Den är verkligen, vad ska vi ta för ord? Storartad, underbar, sagolik. Den är oerhörd, fenomenal, fabulös, formidabel, enastående, obeskrivlig, makalös, lysande, toppen, otrolig, osannolik, overklig, vidunderlig, enorm, svindlande, hisnande.
Helt enkelt fantastisk.
Där har vi det. Ja, jättebra. Fortsätt. Ännu fler. Alla är välkomna. Ni är en del av podden.
Det måste ju vara poddens avsnittsnamn, va? Helt enkelt fantastisk. Det blir ju egentligen, fick det heta så.
Ja. Ja. Vi hörs igen 2 januari 2020 ja. I nytt decennium.
Gott nytt år då.
Eller
god
något.
Jul.
Hej då.
God jul.
Nej, det här funkar inte. Det är annan dag det här säljs på.
Bra.
Hej då allihopa.
Hej då, hej. Hej, 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 hej. Gott slut blev det.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.